Kakan Hermansson.
Yes, my love, Britta Zackari.
Vi har ju en podd som heter Ofyllt hemma.
Ja, den är otrolig, för den handlar om hemmet, men också om så mycket annat.
Den handlar om lästedianer, den handlar om kentaurer, den handlar om Realtree Camo.
Det handlar om mycket textil ibland.
Den handlar om att sälja mitt hus, att köpa ditt hus.
Det handlar om min ägglossning.
Alltid, ja. Min också.
Tack. Den heter Ofyllt hemma och den finns där poddar finns.
Hörs i podden, hej då! Hej.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det här är en podd från L.
Äntligen kommer Sarah Dawn Finer till underhuden och vi pratar om olika kläder som inte passar alla kroppar, en sångkarriär på lyper på stämbanden och musikal!
Underhuden med Kakan Hermansson.
Hallå, Sarah Dawn Finer.
God morgon.
Vad fan hände med klänningen som du köpte av mig?
Jag har ännu inte sytt om den, så jag kommer i den.
Ja, det är lite boobs, va?
Du har lite för små tuttar.
Ja.
Jag måste sy ut det där.
Mm. Ja, men det är bara att lägga ut den.
Ja, det är ju det. Eller så får jag skänka den vidare till välgörenhet.
Ja.
Det är också ett alternativ. Men jag har ju fortfarande aldrig vågat gå på Elle-galan, för jag har aldrig haft någonting att ha på mig. För att jag tycker det är så himla jobbigt att vara i ett rum med massa snygga människor. Så jag har aldrig vågat gå dit. Och då tyckte jag ju att det hade varit så fint att ha på mig din klänning.
Det skulle varit fantastiskt också, för att det är ju väldigt alltså trendigt och bra.
Att återvinna,
ja.
Det gör jag mycket med mina egna uppsydda grejer och sånt som jag har gjort till andra evenemang liksom, som jag har köpt. Det tycker jag är skitkul och jättesjälvklart.
Men jag var så jävla glad när du köpte den där.
Jag kände bara att den var väldigt... För det första så hoppades jag på att jag skulle komma i det. Du hade en annan outfit som jag verkligen ville ha också den kvällen.
Just det, vilken var det? För det här var förra årets Elle-gala.
Ja, nu måste jag... Det kommer inte jag ihåg rakt här. Det borde jag haft koll på. Men jag kan... Vi kan
var det skinnklänningen?
Ja, det var det kanske.
Mm. Från Rave Review.
Men, och sen så hade jag tittat, och det var ju som sagt, alla måtten funkade utom just bysten.
Ah.
Och då tänkte jag, men jag kommer, det kommer jag kunna trycka. Men det går inte.
Nej.
Och, den
kommer
är ju
de liksom vara här uppe vid hakan?
Nej, men det går inte att stänga.
Nej,
och då måste jag ju liksom, och då tänkte jag skulle kila i något i den där korsettdelen. Och du kan ju tänka dig hur mycket tid jag hade för att göra det på en dag. Jag hade ju tänkt att ha på mig den på Guldbaggen 3 dagar efter.
Ja, just det.
Och sen var jag så här, men jag har på mig den nästa år på Elle-galan. Och då har det ju gått ett år. Och så kommer man på en minut innan Elle-galan att just det, det har jag inte gjort. Så då har jag inte haft på mig den än. Men den hänger fint i min garderob.
Men jag brukar alltid... Alltså, jag menar, jag har inte så stora bröst längre, men jag brukar alltid lägga i såna gelékuddar när jag gör Elle-galan. Alltså så att det ser ut som att jag har större bröst. Så att de ligger lite så överallt i lägenheten.
Jag har alltid tänkt att jag hade ju en period när jag var mycket mindre, och då hade jag ju mycket, mycket mindre av allt. Och då var det första gången som jag förstod att man kan flytta omkring lite med sina bröst. Men jag har ju aldrig ens förstått någon som vill ha padding för att jag har så stora bröst.
Ja, precis.
Jag tycker bara att det är jobbigt.
Men när man går ner i vikt och får mindre bröst, då tycker jag att det blir som en sån identitetsgrej. Man bara, hallå, var är ni mina tvillingar?
Ja.
Nu, jag har ju inte ens... Jag har ju varit en person med stora bröst innan.
Ja.
You don't see me being a person with stora bröst längre.
Nej, men det verkar vara en faktor som ändå ganska många i världen förstår sig på, baserat på de här push-up-BH-erna och kycklingtuttarna och sånt som man kan lägga
i. De där filéerna.
Ja, exakt.
De är underbara.
Är de det alltså?
Älskar det.
Ja.
Har två på vänster och en på höger.
Jaha, är du lite olika?
Men inte så stort, men jag tycker att det blir liksom bra.
Jaha, vad härligt.
Ja, och så bara smörjer man
den
in det.
Den dagen jag kan använda sådana ska jag ringa dig och säga, nu fattar jag också.
Då skickar jag, då bjuder jag över några filéer.
Fast sen tycker jag, så jag har ju massa drugkompisar Jag tycker det är så jävla imponerande hur de kan sminka bröst.
Hur de kan sminka en klyfta, ja.
Ja, jag tänker så här, varför kan jag inte göra det? Det här är ju snyggt.
Min högsta dröm när jag var liten var, du vet, att man skulle ha en push-up så att det blev som en sån båge.
Ja.
Men det är ju bara smala tjejer med bröst som kan göra det.
Alltså, jag har haft perioder när det ser ut så, men det har ju handlat jättemycket om rätt BH framförallt.
Ja, nej, men jag är ju en sån som bara har bra BH.
Mm.
Jag är väldigt seriös när det kommer till mina bröst.
Men vi har väl kanske olika bröstförutsättningar helt
men
enkelt.
Men du har ju jättestora bröst, det har inte
jo,
jag.
Jo, men jag menar hur de är formade från början. Mm.
Vad har du för BH?
Oj, i Sverige så handlar jag bara på Gustav Möllbin, där det finns BH för större bröst. Och sen handlar jag bara på nätet.
Mm.
Så att jag handlar på ett ställe som heter Fig Leaves som har en massa stora BH. Och sen handlar jag om jag är i USA. Men jag tycker det är, att prova BH är mitt livs värsta tortyrstund. För att jag känner mig, ja, i alla fall när jag har så här stora bröst. För att det är så sjukt svårt att hitta och de flesta ser ut som någon som är för min mormor. Och jag har så himla mycket klänningar och sånt där de måste vara snygga till. Så att det handlar jättemycket om vad det är för sorts kupa och... Sån här konversationer har jag nog aldrig haft i mitt liv, tror jag, i en podd. Men jag handlar väldigt mycket BH på nätet. Jag handlar ganska mycket grejer på nätet överlag, därför att vi i Sverige har ju, som vi vet, inte kanske jättemycket kläder för kurviga
människor. Snälla då, det är därför jag gör en egen kollektion för Ellos nu.
Det är min dröm faktiskt, att kunna göra det också.
Sexiga kläder, inte bara fucking sjok. Vi vill inte dölja oss.
Nej.
Alltså det är hela bara, det
plus att jag i alla år liksom behövt hitta ett sätt att klä mig, framförallt i arbetssammanhang då, som ska vara något mer uppklätt eller gala. Eller,
ja, för du är ju alltid fin.
Ja, det vet jag inte. Men jag har hamnat i att jag liksom upplever att jag nu vet ungefär hur och vad jag ska göra.
Mm.
Och det skulle jag vilja hitta mer av, eller skapa då, för en kollektion. För att det vore mycket roligare om det fanns här och inte bara behövde köpas.
Inte bara behöva kompromissa hela tiden.
Nej.
Men
det handlar inte så heller mycket om storlek heller, utan det handlar jättemycket, tycker jag, om stil.
Mm.
Jag har i många år liksom tittat åt... inte helt otippat, kanske soul-divornas håll när det kommer till att klä mig. För att de vågar lite mer, de har lite mer färg och form och modellerna är lite mer intressanta. Oavsett faktiskt om de är kurviga eller lite mer smala, så har de lite mer. Och sen så finns det några, så jag har liksom så här ett Pinterest-konto med bara massa coola tjejer som jag tycker klär sig på ett häftigt sätt på röda mattor eller på galor eller i tidningsutklipp eller någonting. Och man ser vad kompromissen ligger i, hur folk är formade och vilken sorts kläder. Det finns ett märke nu som jag är alldeles för punk för att kunna köpa kläder för, men det finns ett couturemärke för kurviga tjejer.
Vad heter det?
Det heter Eleven Honoree på Instagram. Och det är alla de här designerserna som vi tycker om, men som gör lite större storlekar helt enkelt.
Hur stavas Honoree?
11 H O N.
Alltså Honoree, okej.
R E tror jag. Nu
alltså jävla bra podd när jag googlar.
Nej, men i alla fall jag började hitta mycket grejer där som jag tyckte var jättesnyggt, men som jag inte hade råd med, och som jag istället ibland har bara tagit inspiration till och gått till då en designer och sytt. Oftast när jag går till en designer så har jag redan en klänning som jag vill göra, och så byter jag tyg, eller så börjar vi med tyget och så ser vi att det här tyget älskar jag för till exempel Melodifestivalen eller någonting.
Men vem syr, har du alltid samma person då eller?
Jag har gjort jättemycket klänningar och kläder med en kvinna som heter Margareta Julle, Maga Julle, som också har gjort kläder i alla år till bland annat Alcazar och Danny och Darin och Linnea Henriksson och
Paljett finns.
Det finns ett paljettlager av rang. Sen har jag också många år innan det använt Camilla Thulin. Hon var den första personen jag använde när jag så här, första gången skulle sjunga för kungen och var typ 21 och visste inte vad man har på sig. Så gick jag och tänkte, Camilla Thulin kan klä kurvor, så hon sydde världens snyggaste så här, vad ska man säga, svarta typ Armani-korsett klänning. Ja, jättesnyggt.
Har du kvar den?
Ja, jag har kvar allting. Alltså allting som är uppsytt har jag kvar i lådor. Jag har aldrig gett bort något som är uppsytt. Jag har gett bort så jävla mycket kläder för att jag har bytt så mycket storlekar under åren. Men uppsydda kläder har jag någon infantil tanke om att jag typ kanske kan, jag vet inte, lägga ut på utställning någon. Camilla har lagt ut några kläder som hon har sytt till mig när hon har haft utställningar för sina saker. Och sen har jag använt Ida Lanto. Så de tre har väl sytt upp till mig under åren. Och sen ska jag ärligt säga att jag har aldrig riktigt jobbat med en stylist eller så, och det är inte heller så att jag har lyckats särskilt bra, för ibland är jag bara ledsen och gråter när jag ska klä mig. Och då har mitt enklaste sätt blivit att bara handla jättemycket grejer på nätet, prova hemma när jag är ensam och inte behöver stå på ett provrum och panik.
Nej, men det är hemskt.
Och sen välja bort saker, men jag kan ju tyvärr inte sy själv, så jag kan inte heller reparera, så ibland så går jag ju bara pimpar upp enkla vanliga svarta kläder som jag köper.
Men varför har du inte haft en stylist? Det är livet, Sara.
För att
Sarah, ska jag säga Sarah?
Ja, kan jag, om du vill. Det, ja,
det är livet, Sarah.
Jag har ju haft det. Maggan har ju gjort det ibland. Jag har egentligen bara tagit in en stylist när jag har gjort ett tv-program för de vill att det ska komma in en stylist.
Men typ när du gjort Mello.
Ja.
Hur har det sett ut? Vem har valt kläder då?
Det här är så sjukt lång historia. Men
make
första
short,
året
sister.
Som jag gjorde Mello så tog jag in Camilla. Så då gjorde jag och Camilla alla mina kläder. För att jag återigen visste att det gick inte att låna kläder till mig eller köpa kläder till mig i vanlig butik. Andra gången som jag gjorde Mello så gjorde jag det helt själv. Då gick jag till då köpte jag en klänning som jag gick till en skräddare som glittrade till. Och sen gick jag till Maggan som sydde en klänning. Och sen så gick jag till Camilla Thulin som sydde en klänning. Så att jag hade liksom idéer till numren på vad jag ville ha på mig.
Hur många gånger har du gjort Mello?
Jag har programlat Mello 3 gånger. Och sen under Så ska det låta har jag ju lite mer vanliga kläder. Så då första året så hade jag...
Vänta. Jag har sett Så ska det låta. Det är inga vanliga kläder. Alltså det är ändå extra allt.
Jo, men jag har ju vanliga kläder. Det vill säga det är mycket kläder jag bara köper i butik. Det är inte uppsydda kläder.
Nej,
på samma
men det
sätt.
Är ändå festliga sådana
ja,
kläder.
Ja, svinkul. Och sen, och det är också roligt. Första året gjorde Cecilia Citron det som jag älskar att jobba med.
Heter hon det?
Ja. Hon är gift med en gammal skolkompis som är låtskrivare som heter Mischa Citron. Fast med Z. Citron. I alla fall, hon är grym, hon har gjort jättemycket. Och sen har Maggan. Men jag tror att så här, det finns jag har ju jobbat med jättemycket andra artister som jobbar på ett helt annat sätt med folk än vad jag gör. Jag kommer ju med en massa kläder. Jag kommer ju säga, det här har jag handlat, vad kan vi göra av det? Och ibland har jag turen att de har hittat någonting som jag inte har hittat. Men det är otroligt svårt att klä mig. Jag är kort och jag är kurvig. Och jag har också klätt mig själv i 38 år. Så att kliva in med de budgeterna som man får på SVT som ungefär räcker till en halv tröja resulterar i att jag väldigt ofta tar mitt gage och köper kläder. Halva mitt mellogage har gått till att köpa mina klänningar.
Nej, men det där är...
Det, så är det inte för de personerna som kommer i butikskläder. Så är det.
Nej, men absolut. Men det är därför
kan man,
jag tycker
det
är så skönt
att ha en
stylist.
Det kan man ju välja med huruvida man vill göra så. Men jag blir så otrygg om jag inte känner mig... Liksom, jag blir så bedömd i sådana där sammanhang i alla fall. Och jag har gjort jättemånga val som jag säger som jag inte är alls särskilt trygg med och som jag ångrar bittert.
Alltså du menar klädval?
Ja, absolut. Och i stort utseendeval, saker som man gör för att man är stressad eller är liksom förvirrad eller lyssnar på andra människor för mycket eller andra människor för lite eller alltså... Men när jag har varit i en bekväm storlek som inte riktigt är hur jag ser ut nu och inte riktigt är hur jag såg ut då, så är det ju absolut mycket lättare. Alltså det finns ju ingen större lycka än att gå in i butiken man får handla kläder i och komma i dem.
Jag vet. Det låter...
Svenska designers jobbar ju inte heller jättemycket med runda former. De jobbar
Nej,
ju...
man ska ha en platt bak.
Jag använder jättemycket danska kläder. Jättemycket har alltid gjort.
Vad kul, vilka märken då?
Malini Birger.
De har ju ett sånt plus size-märke som heter Sissi.
Jag behöver inte använda plus size på dem många gånger. Jag tycker de har så stora kläder i alla fall.
Gud, vad bra.
Så har det alltid varit
för
med
det
dem.
Sverige är besatta även av smala tjejer.
Sand är väl också danskt. Och Rådebjer är
svenskt.
Svensk.
Gotländskt.
Då skämdes jag nu. Då provade jag Rodebjer igår och kom i det. För att de kommer jag ju också i, för de har ju mycket oversize.
Ja, men Rodebjer har jag alltid haft oavsett storlek. Älskar.
Ja, det är jättefina grejer. Mm. Det har jag ju haft, men ibland så känner jag mig, oversize är inte alltid positivt när man är kort. Man blir bara rund.
Ja, men jag tycker, alltså för mig har det varit så jävla bra med stylist. Och där, jag förstår grejen att man, jag kommer ihåg en...
Jag har också inte råd, alltså många gånger har jag inte råd.
Men det, alltså jag har ju stylist när jag gör Elle-galan.
Ja, precis.
Så det är inte jag som betalar.
Ja, men det är det jag menar. Mm.
Men så kan också han hjälpa mig vid vissa andra grejer. Ja. Och, men jag tror att det är så här nu, det har varit mer så här, typ att jag har varit lite mer så här, jag vet, det finns inte min storlek, att jag har varit ursäktande. Men det tänker inte jag, alltså jag har slutat med det.
Men nu finns det ju, alltså de vanligaste kläderna som jag har handlat till mig själv till typ Så ska låta, eller sådana där tv-framträdanden som jag gör jämt, har jag handlat på ASOS, på Daisy Grace, på Boost, alltså skit mycket Ilse Jakobsen och även jättemycket Ralph Lauren har jag hittat skitsnygga jumpsuits som jag har haft på mig i tv som folk tyckte jättemycket om. Så att jag hittar ju, det handlar ju bara om att sitta och orka. Och det kan man ju betala en stylist för att göra. Men det roligaste som stylister tycker jag många gånger kan göra är ju ett, att de kan få låna kläder. Så man inte behöver handla kläder hela tiden, som man bara har på sig alldeles för få gånger. Mm. Men också för att de kan pimpa upp och fixa till. Det är ju det som jag tyckte har varit roligt. Det gjorde jag nu senast förra veckan med den här Hall of Fame-grejen. Då tog jag den enkla svarta liksom smoking-kavajen och så till Peter Englund, och så la han på lite så här strassarmband och pimpade upp den. För att man behöver ju inte alltid köpa saker som är något. Man kan ju också bara göra det enkelt. Mm. Och den fantasin kan inte jag riktigt påstå att jag har.
Men vet du vad, du har andra jobb som du måste
jag
hålla på med.
Jag har annat liv.
Ja. Men hallå, var är du? Vad pratar du för dialekt?
Min sambo kommer inte från Stockholm, så jag är jättepåverkad av det.
Var är han ifrån?
Småland.
Mm-hmm. Men är du liksom born and raised Stockholm?
Ja, väldigt born and raised. Alltså löjligt born and raised. Jag är kollektiv i Vasastan uppvuxen.
Gud, det är så många. Nanna Blondell var här och pratade om Vasa. Alltså, det är som att man tror att Vasastan är som en sån brattigt ställe. Men det har varit...
Tror du?
Det har, nu är det väl det.
Nej, det har aldrig varit brattigt. Nej, gud. Vasastan var ju... När jag växte upp var ju liksom ett så här supermycket familje, arbetarklass. Vi bodde i en hyresrätt. När mina föräldrar flyttade till Vasastan från Söder då, det var innan jag föddes, så flyttade de till en hyresrätt på, hör och fucking häpna, 225 kvadrat vid Tegnérlundan.
Hallå, hallå.
Det är enormt stort. Och det var ju alldeles för stort och alldeles för dyrt. Och då kostade den så här 5000.
Nej, gud, jag får panna.
Så då hade ju de har ju alltså bott med andra familjer i det. Så vi är uppvuxna i ett kollektiv, precis som många har gjort ute på landet. Fast vi är uppvuxna på ett kollektiv mitt i stan. Mm. Och det gjorde vi. Vi bodde där tills jag... Ju äldre jag blev, desto mindre folk blev det. Så till slut så var det bara vår familj. Och då ville hyresgästföreningen stambyta, tror jag, och renovera om den här fantastiska gamla stuckaturlägenheten med 5 meter högt tak. Så då höjde de hyran till 8000, och det var alldeles för dyrt för min familj. 8000 för 225 kvadrat!
Usch, jag var dåligt av det.
Så då höjde de hyran till 8000, och då var vi tvungna att flytta. Och men... då flyttade vi typ 3 kvarter längre bort och 100 kvadratmeter mindre. Har alltid bott i hyresrätt tills jag själv flyttade hemifrån. Och bodde i hyresrätt på Söder tills jag var typ 26. Och min hyresrätt blev en bostadsrätt. Mm. Det var så jag kom in i bostadsmarknaden. Men oj, det var inte brattigt att växa upp.
Men du, vad gjorde dina föräldrar?
Min mamma är terapeut i inriktning dansterapeut. Det finns en massa olika terapiformer. Wow. Och handledare, hon är lärare från början. Hon kommer från New York och är lärare på High School Performing Arts i New York innan hon flyttade till Sverige när hon var 20, eller hon flyttade till Europa när hon var 27, till Sverige när hon var 29. Och min pappa är medicinjournalist. Superkulturintresserade akademiska hippies i mina källor. Min pappa är britt då, och min mamma är amerikan.
Har du 3 medborgarskap? Kan man ha det?
Nej, jag var amerikan bara fram tills jag var typ 30 och kunde ha dubbelt. Så nu är jag amerikan och svensk.
Vad jag pratar du för dialekt?
I USA? Eller säger jag på engelska?
Ja.
Jag pratar alla dialekter.
Ja, du...
Jag pratar ju brittiska när jag är i England och jag pratar amerikanska. Jag pratar ju mest amerikanska. Jag har bott mest i New York. Jag är där jämt. Och jag har mest familj i USA. För min engelska familj är... Ja, det är så ointressant information. Men min engelska familj är mindre helt enkelt.
Men, och din men mamma, är hon från New York? Också.
Min mamma är från New York, pappa är från London.
Wow, tänk, en och born and raised New York.
Ja, very, in the Bronx.
Och jag menar, och vad... Då är så här, vad har du för syskon? Det här ska jag försöka lägga ihop den här matten.
Din research känner jag är fantastisk.
Min... Ja, men jag hatar att göra research. Då jag, vet jag
har en stora syster och en storebror. Min storebror heter René Miro, han är också artist. Jo, min stora syster heter Zoe Feiner och hon är sångerska och musiklärare.
Det blev liksom, ni hade inget alternativ.
Med vad?
Nej, men ni var tvungna att bli performing artist.
Nej, men det är väldigt udda faktiskt att vi blev det baserat på att våra... Alltså min farmor... Ja, det här är så långt. Min farmor var sångerska, operasångerska. Ja. Och dessutom professor i klassisk sång. Men hon tyckte jag valde helt fel bana i livet. Så hon skämdes mest för att jag sjöng pop.
Vad ville hon att du skulle bli?
Klassiskt.
Ja.
Och... Alltså hon tyckte jag var duktig, men vi hade en ongoing konversation om det där i mitt liv. Med någon slags acceptans som jag aldrig riktigt landade i att jag fick.
Det är också så sjukt att man ska bli accepterad. Ja. Som att bara bli älskad för
ja, det var lite så jag
att man är ett fucking barnbarn.
Ja, så var lite det. Min
men,
var,
hur,
men hon var liksom bäst. Hon är så här mentor till alla de stora operadiverna.
Lever hon?
Nej, hon gick bort för ett år sedan. Mm. Och sen min brorsas pappa då. Min brorsa Rennys pappa heter Eric Bibb.
Du, jag såg honom på Grammys.
På Grammyskalan, ja, exakt.
Det var så jävla
starkt. Så han, det är min mammas då första man som hon kom till Sverige med. Så han är ju en Grammy-nominerad fantastisk sångare som har, och låtskrivare och musiker som har släppt I don't know, 25 records eller något.
Det var så fint när de uppträdde.
Ja, helt grymt. Så han var typ en av de första personerna som jag sjöng med när jag var liksom 7 år. Så körade jag på Erics plattor och var i studio med honom och fick låna gitarr av honom och sådär.
Men du är liksom, tänkte du någonsin att du kunde göra någonting annat än musik?
Nej, jag har inte tänkt, när jag lyssnar på gamla inspelningar med mig själv, alltså så här barninspelningar, när jag skulle göra Sommar i P1 så hittade jag en massa gamla radioprogram från min barndom som jag gjorde på min pappas journalistiska bandspelare, sovjetiska bandspelare. Och då hör jag ganska tydligt att det var mest tur att jag hade talang, för jag hade nog inte riktigt tänkt mig göra något annat än, än det jag gör. Alltså, sjunga, skriva låtar, programleda, intervjua och skådespela. Det är liksom, det var väl det som jag hörde på kassettband i 10 års tid, att det var liksom det enda jag ville göra.
Men hur såg din liksom musikaliska bildning ut? Gick du typ Adolf Fredrik?
Ja, jag gick Adolf Fredrik. Jag började jättetidigt. Jag började ju som barnskådis när jag var 6 år gammal och sen så och gjorde TV och sen så gjorde jag lite så här barnmusikaler.
Nej, men vi måste stanna där. Och hur fy fan vad du måste varit gullig.
Nej, jag var inte så gullig. Jag gjorde en TV-serie som heter Maskrosbarn, en ganska tung SVT-serie om 50-talet i Sverige.
Det här minns jag. Alltså jag minns den.
Jag och Maja Sommerfeld, Sara Sommerfelds lillasyster, spelade i första avsnittet. Sen spelade min syrra och Sara Sommerfeld oss när vi var äldre, samma karaktär då. Lång historia kort. Det här är en Wikipedia-intresse. Men jag började sjunga på riktigt när jag var typ 10 och gick på Adolf Fredrik. Sen började jag
man gå där alltså från att man är 10?
4 till 9.
Och för er som inte vet vad det är typ
det är musikskola. Men stora skillnaden är väl att folk kommer in från hela Stockholm och även hela Sverige för att det är en väldigt bra musikskola, men den är ju körinriktad. Och det var ju inte riktigt kanske det.
Du bara, I'm here for the solo.
Nej, men jag sjöng ju liksom inte klassiskt. Jag ville ju sjunga annat. Så att jag en gång i veckan gick jag till gospelkören One Voice från det att jag var 12 år. Och när jag började jobba med dem, där jag var det enda barnet, så började vi köra åt andra artister på plattor och på TV och på turnéer. Och genom dem blev jag rekommenderad och blev liksom körsångerska i 10 års tid åt hela Sveriges musikelit från liksom Agneta Fältskog till Steven Simmons och Dilba och Robin till Peter Jöback och Jonas Gardell och Anders Glenmark, alltså en massa. Jag
men kände du inte bara, vet du vad, alltså kör, det är kul, men jag ska ju vara.
Nej, alltså jag hade så jävla bra skola. Jag gick på gymnasiet i en kort sekund för att jag åkte på turné i ett år med Erika när jag var nyss fyllda 18 och körde med honom, vilket var liksom helt fantastiskt bra skola. Svinbra musik, och det är någonting med att lära sig hela det här yrket i studion. Jag demade i massa år åt liksom Cheiron folket och en massa fantastiska producenter och låtskrivare, demade, alltså sjöng låtarna de skrev till utländska artister
och så säljer de in dem.
Och körade och gjorde massa radiojinglar och skådespelade och gjorde musikaler och shower. Och det var liksom den bästa skolan ever. Så att jag började egentligen faktiskt tronta för att jag flyttade till New York 2003 och kände och var, som jag varit stor del av mitt liv, ganska deprimerad. Och hittade en gitarr i min hyresvärds garderob, och när hon var ute på dagarna satt jag och skrev låtar, och sen när jag kom hem så åkte jag till London för att skriva klart en låt med Eric, då min brorsas pappa, och han introducerade mig till en kille som heter Glenn Scott som var producent och sa, vi gör en demo med honom, han bor granne med mig typ. Och Glenn bara, vem är du? Jag vill höra mer. Och då spelade jag upp typ 30 demos för honom. Och sen började vi göra min första EP. Så det kom mycket mer. Och den EPn släppte vi själva. Och sen fick jag ett management här. Och så tyckte de jag skulle vara med i Melodifestivalen. Och så blev det så 2 år senare.
Och vilken låt hade du med på Mello första gången?
En låt som heter I Remember Love. Som jag skrev med Petra Hallström. Och det blev så här min biljett till att få ett riktigt albumkontrakt. Mm. Och,
men din första EP, stora hit. Var det liksom mer så här, var det souligt?
Ja, den låter mer souligt. Det är 3 låtar från den EP som är med på min första platta. Men den, där lyssnade jag ju mest på, under den tiden lyssnade jag mest på så här, Tracy Chapman och Joss Stone och NDRE, och hade väl nog kanske tänkt mig att jag skulle blivit liksom, ja, det Adele blev 20 år senare, fast jag inte kan sjunga lika bra och skriva lika bra. Men alltså den genren av någon slags akustisk soul typ. Men så blev det inte.
Nej.
Vägarna tog andra riktningar.
Skulle du vilja bli det? En Adele?
Det är jättesvårt att säga nu. Därför att jag är inte tillräckligt bra för att vara det de är. Alltså de där stora, fantastiska världsartisterna. Jag kände mig inte tillräckligt bra nu. Jag kände mig nog inte tillräckligt bra då. Men när man är ung och det var mycket mer dörrar som öppnades i någon slags löften om att det här är det som är potentialen. Då snackades det ju väldigt mycket om att så här, du borde verkligen vara utanför Sverige. Vi borde liksom, det här borde slå.
Men
det gjorde
man.
Ju aldrig det, och då kan man inte heller sitta och säga att det borde gjort det, för att det gjorde inte det. Och det var en annan tid, bara 10 år senare med Seinebo och Sara Larsson och Tove Lo. Det är en helt annan värld att de spelar, och de har stora bolag som tror på dem och släpper dem utomlands innan de ens släpper dem i Sverige. Liksom. Jag brukar säga att det finns en person som jag, en artist som jag, i alla länder. Så att därför blir jag inte så unik. Alla har sin egen version av mig, eller 20 versioner av mig. Och det är liksom min på något sätt, det är den devisen jag går på, av att så här, så jävla lätt är det inte. Och det var väl kanske aldrig riktigt meningen. Men
det finns ju bara en Sarah Dawn Finer i Sverige.
Men det är väl det som i så fall gjorde att jag var unik när jag kom här.
Fast jag tänker att det finns inte så många som du, alltså som kan var programledare för Mello, som kan göra alla de här sketcherna och är rolig och sjunger bra. Och sen gör du, alltså du är så otroligt mångfacetterad.
Jo, men om jag tänker på mig själv som en 23-årig, 25-årig skivartist främst, om vi bara tänker på det musikaliskt, så finns det fler, så mycket kan jag säga. Men det är ju det jag egentligen är. Bredden som skådespelare och programledare och låtskrivare och sånt där, den är ju, det är ju det som är mitt stora brinn och intresse, och nu producerar jag och jag vill regissera i framtiden sådär.
Under huden. Under huden.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vad producerar du?
Jag håller på att producera mitt stora projekt då, som jag ska göra om 2 månader. Jag pitchade en tv-serie till SVT som jag gjorde för några år sedan när jag blev sjukskriven. Jag fick ju polyp på stämbanden efter att jag hade spelat på Stadsteatern i 2 år. Så fick jag polyp på stämbanden och så behövde jag ställa in en hel turné och en helt kommande skiva.
Får jag fråga det här med polyp på stämbanden? Det verkar återkommande för sångare.
Ja, det är inte...
Är det en överansträngning eller?
Ja, det kan man säga. Man sjunger för mycket när man är sjuk.
Ah...
Och när man spelar 160 föreställningar av en knarkad, alkoholiserad, fantastisk karaktär och skriker mycket och spelar i alla väder och alla vindar, så kan det hända.
Och finns det chans då att man inte blir bra?
Ja, det finns det.
Men det blev bra, eller?
Det har blivit bättre.
Vad gör de då? De går in och tar
vanligtvis
bort.
Opererar de, vilket de skulle gjort på mig också. Så vi ställde in min höst, så skulle de operera mig så jag kunde göra min stora turné som jag skulle göra då. Och även en stor roll i en tv-serie som jag hade då. Och ja, allt annat som jag skulle göra. Men jag blev gravid och då får man inte operera, för då får man inte söva mig. Och därför så var jag tyst i ett antal månader istället och läkte ihop.
Menar du helt tyst?
Ja, och läkte ihop. Ganska mycket själv. Ja, och så skulle vi operera.
Nej, men alltså, vänta, vi måste stanna vid att vara helt tyst flera månader. Problem. Helt tyst?
Ja.
Hur, alltså, du
smsade mycket och skrev.
Under din graviditet?
Ja.
Fy fan vad tråkigt.
Ja.
Alltså, då måste
först och främst var jag tyst innan jag blev gravid, när jag först började bli riktigt dålig. Innan läkaren bestämde om jag skulle operera, så ville han ju först att jag skulle vara tyst, så att vi såg vad som hände när man bara slutade jobba. Så först ställde jag in den sommaren. Jag hade precis varit i New York och gjort ett tv-program där vi fick sjunga på Apollo Theater. Det var det sista jag gjorde innan jag blev riktigt dålig. Då lät jag också förjävligt. Men då jag var tyst länge. Och sen framförallt så jobbade jag skitmycket med rösten. Alltså jag gick 3 gånger i veckan till en sångpedagog och logoped och försökte liksom lära om mig själv att skonsamt.
Så jag pratade så här ungefär i ett år efteråt, för att jag var så frisk i mina stämband.
Alltså det var din normala röst?
Ja, det blev så himla fräscht och härligt. Och så pratade jag med huvudklang lite mer skonsamt. Tog inte i så mycket och pratade så mycket som ni hör där. Och sen blev folk knäppa och bara, vem är den här människan? Så det gör jag fortfarande ibland efter gig när jag är väldigt trött i halsen. Då pratar jag så här lite lugnare.
Är det skönt?
Ja, det är
avlastning.
Mycket, det är mycket mer avlastning. Men jag låter ju som en helt
annan. Nej, det låter vidrigt.
Men, jag ska producera en grej som heter Sound of Musicals på Kina Teatern 29 april. Jag har med egen budget, alltså egna pengar och eget initiativ, bjudit hit till Sverige en av de största skådespelarna och sångarna på Broadway, som heter Brandon Victor Dixon, som jag såg som huvudrollen i Hamilton och i Motown och i The Color Purple och i Jesus Christ Superstar. En helt svinigt bra sångare och extremt fascinerande och asball skådespelare och person och aktivist och producent. Och så ska jag göra, tänkte, en tack för musiken kväll i hans värld. Alltså han pratar om alla roller han har spelat och alla grejer han har blivit Tony-nominerad och Emmy-nominerad för. Och man får se en stor Broadway-performer på nära håll i Sverige med svenskt band, svenska sångare, och så sjunger vi lite duetter och så sjunger han en massa från sin repertoar och så intervjuar jag honom.
Ja, det är liksom det är andra sångare också där?
Nej, körsångare alltså. Alltså som Kara.
Men är han så pass stor att liksom, är det så här svenska musikalfan vet vem han är?
Nej, hela min vits med det här projektet var väl att när jag gjorde den här tv-serien som jag sen då fick göra på SVT, så visade det ju sig att jättemånga av de stora människorna jag intervjuade i USA vet ju folk inte så mycket om här. Så det blev en, det var jättemånga som ville se mer, för att serien var oerhört uppskattad. Och då tyckte jag att det är roligare att visa på något sätt när någon uppträder än att bara göra en tv-säsong till av intervjuer. Så att när jag var i New York så frågade jag honom om han ville komma hit. Och så är min förhoppning och plan att kunna fortsätta introducera svinigt bra begåvade människor till en svensk publik. Du behöver inte göra det nu. Jag kan skicka dig länkar sen om du vill.
Nej, men jag måste se hur han ser ut. Vad heter han?
Brandon Victor Dixon.
Här är han. Mm, what a cutie.
Men han är grym i alla fall. Och han står för en viss sorts artisteri som inte vi har här. Och en viss sorts musikal som vi absolut inte har här. Vilket det jag vill visa. Alltså Hamilton är en rap soulmusikal. Och Motown är en soulmusikal. Och Carl Purple är gospel. Och det är ju liksom en genre vi inte riktigt kan. Om man ska vara ärliga.
Borde jag gå och se det här? Jag älskar musikal.
Va? Ja, det är klart du borde. Så det ska jag i alla fall göra. Och det producerar jag helt själv. Och satsar
och när
på
var det då? Sorry.
29 april.
29 april. När så kan man köpa biljetter till det?
Det har man kunnat. Det kan man göra när som helst. Det är bara att köpa.
Nu skriver jag musikalkväll. Jag skriver in det här i
på
min...
På Showtick kan ni köpa biljetter.
På Showtick. Fy fan vad kul. Jag vill gå dit och bli berörd, Sarah.
Ja, men det kommer du bli.
Men liksom,
han kommer då sjunga då bland annat från Jesus Christ Superstar, som han blev Emmy-nominerad för, som han gjorde med John Legend och Sarah Bareilles för 2 år sedan. Och från Rent och
Carl Har Purple. Han liksom gjort alla stora?
Nej, han har gjort några stora. Och om du originate a show, alltså du är den första personen som gör rollen, då spelar oftast ganska länge. Motown-skalen som han var originalcast i, det spelade han i liksom 3 år. Han har också gjort en stor hiphop-tv-serie som 50 Cent producerade. Han är ganska stor i USA som heter Power.
Men Sarah, nog om honom. Tillbaks till dig. Alltså vad, och lite mig, för nu kommer frågan. Ja, min största dröm är att vara med i en musikal. Kan inte du sätta upp... Du behöver inte ha med mig i den. Men
Hur kan det vara din största dröm när du aldrig har uttryckt eller gjort det? Jag tycker det är så fascinerande.
Nej, men för att musikal... Alltså det är väl också för att det finns en rädsla. Alltså
du skulle ju passa jättebra i jättemycket.
Am I right?
Ja, det är klart.
Så slänger vi in Kima. Alltså du vet, vi öser på med massa... Jag vill göra Kvinnofängelset. Där dog det för henne.
Nej, jag bara sitter och funderar på om det är en musikal.
Nej, men låt oss fucking göra.
Ja.
Men alltså, jag vill vara med i en musikal. Och det är liksom... Jag tror det skulle vara en sån...
Varför har du aldrig uttryckt det? Vem som helst som producerar musikal skulle ju lätt kasta dig i musikal imorgon, om de bara visste det.
För att jag inte sjunger tillräckligt bra, tror jag.
Är du psycho? Du sjunger ju hur bra helst.
Nej, men jag... Vet du vad jag tror?
Sen kan du ju inte ha någon träning till att göra det 5 kvällar i veckan.
Det är det jag menar.
Du kan ju gå till en sångpedagog. Du kan ju inte bara sitta och säga, jag gör inte det. Får du ett jobb så får du väl bli bra på det.
Och sen ska man dansa samtidigt.
Det behöver man inte. Jag kan inte dansa. Jag har gjort 3 stora huvudroller i mitt liv. Det är jag klarar mig på det.
Okej.
Alla roller behöver man inte kunna dansa.
Nej, det är sant. Men jag skulle också vara up for a challenge att dansa.
Ja, men du kan ju lära dig alla de här sakerna.
Okej. Vad ska man gå på? Vilken pedagog ska man gå till då?
Det behöver vi återigen inte ta här framför lyssnare.
Du vill inte ge ut.
Jo, men vi har väl viktigare saker som folk vill höra.
Nej, men jag tycker det är gott snabbt. Men okej, jag säger det. För att det är min hemliga dröm.
Aha,
det är att spela en fucking musikal.
Fan vad roligt. Det är så många, du anar inte hur många människor som har kommit till mig efter mitt tv-program. Väldigt stora, creddiga artister. Och sagt, vet du att det är min hemska dröm att göra musikal? Och då tänker jag, varför gör ni inte det? Vem som helst skulle vilja...
Men jag tror att det är så främmande, du vet...
Jag tror att man är rädd för att det är töntigt.
Ja, det är inte jag.
Nej, okay.
Jag är inte alls... Jag är så jag bryr mig inte om... Alltså, snälla.
Nej.
Men nu har du... Den 29 april så har den här musikalgrejen.
Och alltså, för mig är det sjukt stort. Jag satsar alla med pengarna själv. Jag flyger hit honom själv. Jag skapar hela grejen själv. Jag hoppas att det kan bli en fortsättning. Och jag gör det bara därför att jag mitt i mitt så här låtskrivande för nästa skiva som jag håller på med i all evighet. Och mitt liv som och artistkarriär, så känner jag att jag också vill skapa underhållning som jag vill se. Mm. Även om den inte finns. Och den här gången blev det här för att det låg närmast i hans. För att folk har verkligen bett om en fortsättning på den här tv-serien. Nästa gång kanske det är inom ett annat område. Men jag måste börja någonstans. Det är helt oekonomiskt att göra det. Det finns liksom ingen
uppsida. Men kan du inte få in lite stålar på det här då?
Inte första gångerna. Men man investerar ju en sån här grej liksom... Mm. Långsiktigt och hoppas att man kan göra det igen och att det går runt och att man kan hitta olika sätt att investera i flera liknande grejer. Jag har ju, alltså halva min karriär har ju varit att satsa på egna saker. Min första platta släppte jag själv. Jag startade ett skivbolag i höstas.
Har du?
Ja, jag försöker liksom ta tillbaka modet på något sätt, även om jag inte riktigt har råd med det ekonomiskt, att ha någon slags kreativ kontroll på min karriär. Jag har inte riktigt känt att jag har haft det i många år.
Gud, det är så sjukt, för att bilden som jag har av dig är att du är som en sån drottning som bara, alltså, du har alla möjligheter i världen, du gör vad du vill, du kan allting. Alltså,
va?
Ja, 100%.
Den är inte riktigt sant.
Bara säga.
Jag sliter som ett as och jag
alltid är inkluderas lite som ett
och jag
as.
Försöker att jobba jättehårt hela tiden med att både göra andra människor lyckliga som har bokat mig eller gett mig möjligheter, men också kanske också förhöja sammanhang till något som de inte kanske var, och det är svinjobbigt och jättekul och superutmanande och jättelärorikt. Och jag är ganska liksom, men jag tror ju att jag har ADD eller är bipolär. Jag är ju lite manisk sådär i min depression och i mitt driv. Så att jag är ju jätteeffektiv.
Har du gjort någon utredning då?
Nej, jag har precis börjat prata om det här i poddar och förstår att inte, jag är inte dum i huvudet. Jag vet ju att man kan göra det, och jag ska citera min terapeut som sa: behöver du veta det? Kommer det göra någon skillnad?
Ja, man kan få rätt behandling.
Och då så sa jag, ja, både ja och nej. Jag vet ju att det är någonting, och jag vet att jag skulle kunna kanske stabilisera det, men att jag också inte skulle vilja ta bort det. För att då skulle jag inte kunna vara så här kreativ och inte skapa det jag skapar. Om jag blir en stagnerad, liksom flatline-människa. Men jag vill ju fortfarande må bra. Och det skulle jag vilja råda bot på.
Men så har ju jag gjort.
Ja.
Jag fick ju min ADHD-diagnos när jag var 29.
Ja. Och hur mycket bättre mådde du efter du fick den?
Fruktansvärt mycket bättre.
Ja.
Alltså det var så skönt. Och bara kunna ta beslut utifrån det, att kunna kolla på möjligheter. Jag äter ingen medicin har, alltså mot det jag har aldrig gjort. Jag äter vanlig antidepp. Men,
ja, det har jag aldrig gjort, antidepp.
Oh, det är himmelen på jorden för mig. Jag äter en sån lilla, liten dos. Men alltså, jag har liksom kunnat anpassa mig efter min ADHD istället för att helt anpassa mig. Alltså bara vara ett freak. Och det har gjort mig till typ en vuxen människa.
Ja, bra.
Ja.
Men jo, det kommer att göras en utredning. Jag har bara inte riktigt haft tid. Jag har jättemycket barn och jättemycket annat att göra.
Ja.
Men det kommer att ta sig tur med.
Jag ser fram emot allt. Jag ska fan köpa en biljett till den här musikaljäveln.
Det får du hemskt gärna.
Ja, fy fan vad kul. Pengarna ska in, säger jag.
Pengar rullar in som det ska.
Det blir musikalkväll.
Det
vet du vad? Fy fan vad kul att du äntligen kom hit.
Ja,
alltså.
Tack.
Du lyssnar på Underhuden med mig, Kakan Hermansson, och
Sarah Dawn Finer.
Du har lyssnat på Underhuden med Kakan Hermansson, en podd från L.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.